Paulus skriver ju till Timoteus så här att Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan han ger oss kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Det står i 2 Timoteus 1 och 7. Var kommer då modlöshetens ande ifrån, säger vi? Det kan ju vara en bra fråga. För visst kommer han ibland. Hur får han insteg i våra hjärtan? Vi ska slå upp hos Jesaja i det 30:e kapitlet. Där kan vi få hjälp att förstå lite grann med det här med mod och modlöshet. Jesaja kapitel 30. Och där läser vi ju ofta större delen av den 15:e versen, men vi brukar knipsa bort den sista meningen och då går det mesta förlorat. Det står så här: ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Där brukar vi säga amen. Men sen kommer ju den viktiga lärdomen. Det vi behöver ta till oss på allvar. För sen står det, men ni vill inte, står det. Det är därför som ordet omvändelse används i början av versen. Om ni vänder om och är stilla. Ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springar vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han ska förvisso vara dig nådig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Därför väntar Herr. Därför väntar Herr. Det här handlar ju nu om Israels folk i en högst konkret utrikespolitisk situation. Det här med att jaga iväg på hästar och allt detta, det handlar alltså om hur man ville lösa en utrikespolitisk konflikt. För man satt lite trångt till och man hade förhandlat en hel del med Egypten. Istället för att vända sig till Gud så vände man sig till Egypten. Så var det den gången. Vi kan titta lite tidigare i 30:e kapitlet. Ve er, ni vanartiga barn, säger Herren. Ni som gör upp rådslag som inte kommer från mig och sluter förbund utan att min ande är med, så att ni därigenom hopar synd på synd. Ni som drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun för att söka er skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Se, faraos skydd ska bli er till skam och tillflykten under Egyptens skugga ska bli er till blygsel. Jo, om en hans furstar är i Soan och om en hans sändebud kommer ända till Hanes, så skall dock var man få blygas över detta folk som inte kan hjälpa dem, inte vara till bistånd och hjälp utan endast till skam och vanära. Och vi tittar på de första verserna i 31 kapitlet också. Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp i det de förlitar sig på hästar, dem som sätter sin förtröstan på vagnar därför att där finns så många, och på ryttare därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels helige och inte frågar efter Herren. Också han är ju vis, han låter olyckan komma och han sviker inte sina ord. Han reser sig upp mot det ondas hus och mot den hjälp som ogärningsmännen sänder. De egyptierna är människor och är inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Här möter vi nu ett centralt begrepp, och det är förtröstan. Och det är naturligtvis, vad ska vi säga, motvikten mot modlöshet. Du, själva begreppet förtröstan innehåller väldigt mycket av det som vi måste ha för att kunna leva. Alltså, ska vi säga, en trygghet, en frimodighet och en handlingskraft. Tar du modet ifrån en människa, alltså förtröstan, så tappar hon sin trygghet och drabbas av ångest. Hon drabbas också av handlingsförlamning och ofrimodighet. Vi behöver mod. Det gör vi allesammans. Ty modet är någonting som håller oss upprätta och gör att vi kan leva det liv vi är satt att leva. När alltså Paulus talar om modlöshetens ande, så talar han ju om någonting som, så att säga, tar musten ur oss, tar själva livskraften ifrån oss, och som gör att vi sedan inte orkar leva längre. Det är helt klart, vi behöver förtröstan. Frågan är bara vad det är som är vår förtröstan. Och här kommer nu Gud med ett anspråk inför våra liv. Han önskar att själv få vara förtröstan för oss. Han önskar få vara tryggheten. Han önskar få vara den grund på vilken våra liv är byggda. Och vi knäpper från tänderna och säger, ja, men käre dyre Jesus, det är du ju. Du är ju den grund som vi har byggt på. Ja, det är riktigt. Vi har lämnat våra liv i hans hand. Vi har byggt på klippan Kristus. Ingen annan grund kan läggas än den som redan är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om vi hade byggt våra liv på den klippan, och om det bygget, så att säga, var färdigt, då skulle kanske modlösheten inte vara det problem som den är för oss många gånger. Hur lätt sjunker vi inte ner i misströstans dy? Hur lätt kastar vi inte in handduken eller yxan i sjön, eller vad du vill ta för bilder om det här, och säger att nu ger jag upp. Nu är det bra, nu är det slut, nu orkar jag inte längre, nu vill jag inte mer. Och då är ju frågan, om vi verkligen har ställt hela huset på klippan Kristus. Jag har ett litet landställe. Halva det huset står på Helleberget och halva står på lera. Och ni kan ju tänka själva hur det går. Det finns inte en rätt vinkel i huset förstås. För så blir det ju med tiden. Det hade nästan varit bättre att hela huset hade stått på lera. Vad vill det säga att Herren är min starkhet och min lovsång. Vad vill det säga att han är min förtröstan? Vi ska gå till Jeremia. Han har viktiga ord att lära oss i det 17:e kapitlet. Jeremia 17. Den 5:e versen ska vi läsa fram till och med 13. Så säger Herren: förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött till arm åt sig och med sitt hjärta viker av från Herren. Han ska bli som en torr buske på hedmarken och ska inte få se något gott komma, utan ska bo på förbrända platser i öknen i ett land med salthedar där ingen bor. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte, utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Dock jag, Herren, utransakar hjärtat och prövar njurarna och ger så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Lika en rapphöna som ruvar på ägg vilka hon själv ej själv har lagt, är den som samlar rikedom med orätt. I sina halva dagar måste han lämna den, och vid sitt slut ska han stå som en dår. En härlighetens tron, en urgammal höjd, är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Ja, det som viker av från mig liknar en skrift i sanden, ty de har övergivit Herren, källan med det friska vattnet. Här möter vi ordet förtröstan igen. Och det hebreiska ordet som används här och som användes i den förra texten vi läste också, det är ordet bata. Det betyder förtröstan och är släkt med ett annat hebreiskt ord som heter beta och som betyder trygghet. Så i hebreiskan så är det här hopknutet till ett enda begrepp. Trygghet, förtröstan. Nå, säger nu Jeremia, eller Herren genom Jeremia. Det är skillnad på förtröstan och förtröstan. Det finns olika sorter. Man kan förtrösta på något mänskligt och man kan förtrösta på Gud. Och det hänger ihop med detta att det som är vår förtröstan, det är ju också vår Gud. Därför att det som är den yttersta tryggheten för oss i tillvaron, det får ju gudomlig status i våra hjärtan. Och därför så säger skriften ganska skarpa ord när det gäller just frågan om vad det är som är den yttersta tryggheten i ditt och mitt liv. Vi har ju en märklig förmåga att känna en alldeles speciell trygghet när vi själva har allt under kontroll. Det har du väl tänkt på. Vi tycker det känns mycket tryggare och mycket säkrare och mycket pålitligare än vid tanken att Gud har allt under kontroll. Därför kämpar vi för att få kontroll över våra liv och över vår situation. Och kunna ta kontroll över omständigheterna, som det ibland brukar heta. Men Gud säger att den dag som vi får allt under kontroll, då bygger ju kontrollen på något mänskligt, eller tryggheten bygger på något mänskligt. Då är jag själv min Gud. Jag är själv den som sörjer för min egen trygghet, och därmed ägnar jag mig åt avgudadyrkan. Istället för att låta Gud vara Gud, så tar jag kontrollen över min situation från honom, därför att det känns tryggare, och därmed blir jag min egen Gud. Därför används ordet förbannad här. I förra texten läste vi så här att, ja, Herren väntar på springare och hästar och sånt här vill vi jaga iväg. Och Herren säger, ja, då väntar jag. Därför att när ni jagar iväg på det där sättet, så kommer ni att bli jagade. Och jag bara väntar då, säger Herren. Då ska ni bli som en ensam stång, som ett baner på höjden, säger han. Ty när vi, så att säga, går in i ett väsende av guderi, detta att vi har tryggheten i någonting som tillhör oss själva. Jaha, säger Herren, då är jag inte er Gud, då väntar jag. Jag har all tid i världen, det har inte ni. Och så väntar han tills det börjar kärva. Och så börjar det kärva och så blir vi modlösa. Då kommer Paulus och säger, det inte Gud som ger er modlöshetens ande, men han bara väntar. Tills ni ska vända om och bli stilla och förtröstansfull. Alltså släppa ifrån er till Gud det som tillhör honom. Välsignad är den man som förtröstar på Herren. Han är lik ett träd som är planterat i vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken och som aldrig får några bekymmer av något slag. Nej, så stod det inte. Det kan komma ett torrt år, står det. Det kan komma sådana svårigheter och sådana kriser att det verkar som att nu är det kört. Men, säger Herren genom Jeremia, det ska komma kraft, det ska komma vatten genom de yttersta rottrådarna så trädet överlever. Vi ska gå till bergspredikan, Matteus 7 kapitel. Den 24 versen ska vi börja läsa den. Och kapitlet ut. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärare. Slutsats. Vi bygger vårt hus på klippan, så blir det inga kriser mer. Jo, det gör det ändå. Det blåser lika mycket på det huset som på det som står på sanden. Det regnar lika mycket på det också. Vad är det som skiljer huset på klippan från huset på sand? Det ena står kvar och det andra rasar. Detta betyder inte att den som har byggt sitt hus på klippan liksom står där stark och väldig och det kommer en förkylning från ena hållet och restskatt från det andra hållet och det kommer något annat från tredje hållet. Restskatten river vi i Jesu namn och förkylningarna tar vi auktoritet över och sen så är det bara pang på bygget och så är det klart. Nej, så är det inte. Lyssna nu. Ty om det var så att du med din tro kunde leva på det sättet, då hade du ju åter din egen trygghet i din egen hand. Då förtröstade du inte på Herren, utan ytterst ändå på din egen fromhet, din egen tro, din egen andliga kapacitet. Och då är vi tillbaka där vi började. Vi behöver bara vända blad bakåt till 6:e kapitlet. Så ska du se att det är precis så. Trettiotredje versen. Sök först hans rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Ja, säger vi. Vi söker hans rike först, så får vi rubbet. Ja, det är bara att läsa en vers till. Så förstår man att livet är lite större än så. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Nej, vad nu, säger vi. Vi sökte ju ditt rike först, det ska väl inte bli någon plåga då? Jo då, det kan det bli ändå. Lugn, bara lugn. Men det finns en väg av förtröstan igenom de svårigheter som varje dag erbjuder. Bibeln talar mycket om helande. Och det är ljuvligt att den gör det. Ikväll har vi förbönsgudstjänst. Vi ska be för alla som behöver hjälp. Vi gör det med stor glädje. Vi gör det frimodigt. Vi har sett många människor bli hjälpta på många sätt genom åren. Och eftersom Bibeln talar om helande, så ska vi också tala om helande. Men sen finns det en tendens idag att man går ett steg längre och talar om gudomlig hälsa. Och då har man alltså dratt ut helandesförkunnelsen till den punkten där man säger jag ska aldrig behöva bli sjuk. I denna tid. Det är normalt för en kristne att leva helt frisk tills han själv vid 92 års ålder bestämmer sig för att dö. Eller 95 om man tycker det. Det är bara att fylla i på den sträckade linjen vilken ålder man vill ha. Ingen ska vara sjuk när han dör. Alla lever i gudomlig hälsa. Men då har vi blivit... Skulle vi ha blivit tagna ut ur alla de där kriserna? Och vi lever då egentligen inte längre i förtröstan på Herren, utan i förtröstan på att min tro ska vara starkare än alla olika svårigheter, lidanden som på olika sätt inträffar i mitt liv. Och det här, det är svårt för oss att se. Det är mycket lättare för oss att förstå att till exempel förtröstan på vapen eller pengar är en falsk förtröstan. Just det här med att förtrösta på pengar står det väldigt mycket om i Bibeln. Och det står aldrig något bra om det. Pengar ska användas men inte förtröstas på, ty vi kan inte tjäna både Gud och man. Vi ska gå till psalm 49 bara för att ta ett exempel. Vi kan bara läsa i fjärde versen i 49 psalmen. Min mun skall tala visdom och mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till lärorik tal. Jag vill yppa vid harpan min fördolda kunskap. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. Nej, man ska se att visa män dör, att dårar och oförnuftiga förgås liksom det. De måste lämna sina ägodelar åt andra. De tänker att deras hus ska bestå i vinnerligen deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd. Hon är lik boskapen som förgörs. Den vägen går de dårar som de är, och de följs av andra som finner behag i deras tal. De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Och då blir de dårar, säger skriften. Du dåre som har samlat i lador, i natt ska din själ tas ifrån dig. En falsk förtröstan. De förlitar sig, de förtröstar på sina ägodelar. Och om vi ser i den 115 salmen, så ska vi också se att all sån här falsk förtröstan just jämställs med avgudadyr. Vi börjar läsa tredje versen. Vår Gud är ju i himmelen, han kan göra allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och hör inte, de har näsa och luktar inte. Med sina händer tar de inte, med sina fötter går de inte, de har inget ljud i sin strupe. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Ja, han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Ja, han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Ja, han är deras hjälp och sköld. Här handlar det alltså om förtröstan. Vi kan förtrösta på någonting som är mänskligt. På den där tiden gjorde man olika statyer och gubbar av guld och trä och vad det var mera. Nå, det gör ju inte vi. Den läxan har vi lärt oss sent om sidor. Men för den skull har vi ju inte upphört att snickra på våra avgudabilder. Även om de är av lite mer sofistikerat slag. Vi är oupphörligen på jakt efter att bygga våra trygghetssystem på ett sådant sätt att Gud i förlängningen blir onödig. Jag har allt i min hand. Jag har allt under kontroll. Och när jag har det, då känner jag mig så glad, tralalala. Nu står det här något märkligt. Vi blir lika den som är vår Gud. om himmelens och jordens Gud är vår Gud. Ju mer han får av den yttersta tryggheten i vårt liv, desto mer blir vi honom lika. Men här står det talat om folk som har snickrat avgudabilder. Och så sägs det att ja, de kommer att bli lika sina avgudabilder. Om vi alltså har pengar till vår avgud, så kommer vi att bli som pengar till sist. Kanske med vattentryck och allt. Eller kanske lika klirrande metalliska i själen på något sätt. Till det som är vår yttersta trygghet får gudomlig status i våra liv. Och det för i sin tur med sig att vi kommer att bli allt mer lika det som är vår Gud. Och vi förstår att detta är nu ett kraftspel som väldigt starkt formar våra personligheter. I tider av otrygghet eller i de tider då Gud väntar på att få bli den yttersta tryggheten för oss, då drabbas vi av olika svårigheter som på olika sätt hopar modlöshet i vår väg, blir som en ensam stång, som ett baner på höjd. Och då blir det åtminstone till en tid fart på avgudamakeriet. Vi tittar hos Jesaja i det 41 kapitlet. Så får vi göra ett besök, inte i krukmakarens verkstad, utan i avgudamakeriet. Där står folk på löpande band så att säga och gör avgudar. Vi ska se hur det ser ut. Sjätte versen, Jesaja 41. Den ene vill hjälpa den andra. Han säger till den andra: fatta mod. Träsnidaren sätter mod i guldsmeden, bläckslagaren i den som hamrar på städ. Han säger om lödningen: den är god. Och fäster bilden med spikar så att den ej faller omkull. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän, du som jag har hämtat från jordens ändar och kallat hit från dess yttersta hörn och till vilken jag har sagt: du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Frukta inte, ty jag är med dig. Var ej modfälld. Ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand. Detta är ju ett profetiskt ord till Israel idag. Det lägger du väl märke till. Du är min tjänare som jag hämtat från jordens alla hörn. Det äger en speciell klang och valör idag. Man kan tycka, kan Gud säga så efter Auschwitz ens till judarna? Ja, han gör det. Jag är med dig. Var inte modfälld, för trösta på mig. Avgudamakeriet kommer igång. När vi blir modfällda, då söker vi desperat i det längsta efter någonting som gör att vi ska kunna få kontrollen i vår hand. Och först när vi har så att säga nått så långt att vi fattar att det går inte. Det kanske till och med klarnar för oss att det finns en himmelens och jordens Gud som säger: jag vill inte ha det så. Då kan vi omvända oss till honom och säga: Herre, jag vill släppa den tryggheten. Här stod det talat lite ironiskt om att de spikar upp avgudabilden så den inte ska falla omkull. Och det är en bild av hur lite alla våra mänskliga tryggheter kan hjälpa oss inför det osäkra. Det där är ju illusionernas illusion när man känner att nu har jag hela läget under min kontroll. Dumheter, det behöver bara komma ett virus. Så ramlar alltihopa som ett korthus. Det behövs bara en börskrasch i Tokyo så rasar hela systemet. Hur kan vi vara så dumma? Istället måste vi ju förstå att det finns ett helt annat sätt att leva. Ett där Gud är vår yttersta trygghet. En vän i nöden, en hjälp i nöden, väl beprövad. Inte en som alltid sparar oss ifrån nöden, men en som är med i nöd. Och därför är det ibland så här att när man har måttliga bekymmer så har man svårt att uppleva tryggheten i Gud. Och sen kanske det kommer en stor kris. Och då finns det människor som i den stora krisen upptäcker vad de inte kunde upptäcka i den lilla krisen. Nämligen tryggheten i Gud. Det händer ibland. Vi ska gå till Andra Mosebok 17. Vi ska läsa från början, de första 7 verserna till en början. Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknen Sin och tågade från lägerplats till lägerplats efter Herrens befallning. Och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då började folket tvista med Mose och sa, ge oss vatten att dricka. Mose svarade dem, varför tvistar ni med mig? Varför frestar ni Herren? Men eftersom folket är törstade efter vatten knotade de ytterligare mot Mose och sa, varför har du fört oss upp ur Egypten så att vi, våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Då ropade Mose till Herren och sa, vad ska jag göra med detta folk? Det fattas inte mycket i att de stenar mig. Herren svarade Mose, gå framför folket och ta med dig några av de äldste i Israel och ta i din hand staven med vilken du slog Nilfloden och bege dig iväg. Se, jag vill stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan och vatten ska då komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför de äldste i Israel och han gav stället namnet Massa och Meriba därför att Israels barn hade tvistat och frestat Herren och sagt, är Herren ibland oss eller inte? Refidim betyder egentligen lägerplats eller viloplats. Så här var nu en plats där man skulle vila sig. Pytsan, vilken vila. Det vart ju en väldig cirkus istället. Det är på något sätt så att förtrösta på Gud, lyssna nu, är egentligen en omöjlighet så länge allt går oss väl i händer. Den rena förtröstan på Gud, den som inte har att göra med att jag ändå på något sätt har läget under kontroll, den kan ju inte vaskas fram i våra liv förrän i krisens stund. Det betyder naturligtvis inte att våra liv ständigt och jämt måste vara kriser. Men det betyder att det blir på något sätt absurt när vi vänder på det hela. Och säger det att det är normalt för en kristen att vara totalt fri från alla kriser. När vi alltså går ifrån helande till gudomlig hälsa. Och utmålar krisfriheten som det normala, som det ordinarie, som det som är meningen på denna sidan graven. Vi läste igår kväll att Jesus, fastän han var son, fick lära sig lyda genom att lida. Och ändå säger han om sig själv: sonen gör allenast vad han ser fadern gör. Ja, men på något sätt fick också han smaka den krissituation där han till sist måste vinna en seger över sig själv för att vara trogen mot fadern. För att fortfarande låta honom vara tryggheten och inte någonting som han tar i sina egna händer. Och här i Refidim så blir det ju alltså en närmast en panik. Skriften betygar ju att Herren hade fört dem ut. Han hade uppenbarat sig och Röda havet hade delats och allt vad det var. Molnskyn om dagen och eldstoden om natten. Så allihopa kunde ju liksom peka på det där molnet och säga: där är den helige ande. Vi är på rätt väg. Det är inget konstigt det som händer. Herren har lett oss hit. Han har säkert en väg vidare. Men så hade man vissa begrepp om hur livet skulle gestalta sig om det verkligen var så att det var Herren som ledde. Då skulle man inte behöva hamna i öknen. Man skulle inte behöva hamna i en situation där det inte fanns någon vatten och där man faktiskt blev törstiga. Det var inte så där som när vi går och känner oss lite törstiga och letar efter närmsta kiosk där man kan köpa sig en Fanta eller någonting sånt. Utan det var faktiskt som de trodde, att de skulle törsta ihjäl här. Det var allvarlig kris på gång efter mänskligt mått mätt. Och ibland är det alltså så att vi lätt i den stora krisen ser tryggheten i Gud än vad vi gör i den lilla krisen, då vi ännu liksom kan bibehålla illusionen av att om jag bara lägger på ett kol så kan jag ändå få situationen i min hand. Nu gällde det att få situationen i Moses hand, så nu gav sig alla på honom, ungefär som svenskarna ger sig på politikerna. Varför kan inte politikerna reformera bort AIDS? Ska vi behöva ha det när vi har politiker? Vi röstar på ett annat parti. Men så kommer den stora krisen. Och då får man bara lov att upptäcka att Herren är min starkhet och min lovsång. Därefter kom Amalek och gav sig strid med Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och dra så iväg till strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i min hand. Och Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel, men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Moses hände blev tunga tog det en sten och la under honom. Och på den satte han sig, sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på vardera sidan. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua slog Amalek och dess folk med svärd. Nu kom den stora krisen. Och då plötsligt slutar man att tvista. Då upphör modfälligheten. Då kommer handlingskraften och Mose ställer sig överst på berget och välsignar. Och alla ser och förnimmer att så länge Herrens välsignelse råder, så länge finns det en väg också genom de stora svårigheterna. Så länge den välsignelsen är borta hjälper ingen mänsklig kraft. Vi ska gå till den 31:a psalmen i Psaltaren. Och där finns det en rad som lyser för mig. Och den står i slutet på 7:e versen. Men jag förtröstar på Herren. Och det är det lilla ordet men jag är ute efter. Det är ett fint ord. Det är ett mycket andligt ord. Men. Nu ska vi läsa ett stycke av salmen runt omkring. Ska vi se från första till elfte versen. För sångmästaren en salm av David. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Böj ditt öra till mig. Rädda mig snarligen. Var mig en fast klippa, en borg till min frälsning. Ty du är mitt bergfäst och min borg. Och du skall för ditt namns skull leda och föra mig. Du ska dra mig ut ur det nät som de la ut för mig. Ty du är mitt värn. I din hand befaller jag min ande. Du räddar mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till förfängliga avgudar, men jag förtröstar på Herre. Jag vill fröjda mig och vara glad över din nåd, att du ser till mitt lidande, att du låter dig vårda om min själ i nöden och inte överlämna mig i fiendens hand, utan ställer mina fötter på rymlig plats. Var mig nådig, Herre, till jag är i nöd. Av sorg är mitt öga förmörkat, jag min själ såväl som min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse och mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning och benen i min kropp är maktlösa. Men jag förtröstar på Herren. Här har vi en person som är i stor nöd. Och som kan ge en väldigt dramatisk beskrivning åt den nöd han är i. Och så säger han, men jag förtröstar på Herren. Och så är det ju med den förtröstan vi lever i när vi inte själva har läget under vår egen kontroll. Ty då går ju inte allting som vi vill. Utan när allting inte går som vi vill, det är liksom då vi får sträcka oss upp och säga, Herre, hjälp mig att förtrösta på dig. I allt som sker. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Om vi aldrig råkar ut för kriser. Om vi aldrig råkar ut för svårigheter. Så skulle ingen av oss kunna ha Herren till sin yttersta förtröstan. Jag tror det är en orimlighet. Våra liv är en växling mellan glädje och smärta. Och jag tror att det måste få lov att vara så. För att allt mer av vår yttersta trygghet, av vår förtröstan, av det som för vårt eget hjärta är Gud, verkligen ska få lov att vara himmelens och jordens Gud. Ju mer vi får det som en normal bild på vår näthinna, att en kristen ska inte hamna i någon kris, desto mer råkar man ju i panik när man kommer i kris. Jag tycker att så väldigt mycket själavård idag går ut på att hjälpa människor som förtvivlat och förvirrat kommer och söker hjälp för att på nytt få läget i sin egen hand. Jag skulle inte behöva vara sjuk. Jag skulle inte behöva ha det här. Det här problemet skulle jag egentligen kunna kicka på smalbenen och kasta ut genom fönstret, men jag kan det inte. Jag vet inte hur man gör. Hjälp mig att göra det. Ja, men älskade vän, det är kanske inte det går ut på just idag. Nu får vi söka Herren och se vad han har att säga. För det kan vi aldrig veta på förhand. Det betyder ju inte att vi rycker på axlarna åt varandras lidanden och säger du får skylla dig själv, inte alls. Men vi måste förstå att det kan finnas fromma sätt att försöka få läget i sin egen hand, under sin egen kontroll. Vi kan förstå detta, att den som förtröstar på pengar och vapen är ute på ogudaktiga vägar. Men det är en väldig skillnad att förtrösta på Herren och att förtrösta på sin egen fromhet. Det här faller på blinda fläcken i våra ögon dessvärre. Vi har svårt att se skillnad, men det är en väldig skillnad. Jag tycker man ser så många appeller idag där det till exempel heter att nu ska frimodiga bedjare samlas och rensa rent i andevärlden med Guds kraft. Man tar sig lite för pannan och undrar, vem är det som sköter Guds kraft nu för tiden? Är det inte Gud? Varför heter det inte att det var vår kraft? Och vad är det som händer? Man kan förtrösta på sin andliga auktoritet. Kommer djävulen så kastar jag ut honom, hör man ibland människor säga. Ja, Gud giver dig kraften att göra det. Men Gud giver samtidigt att du har din förtröstan, inte i din auktoritet, utan i Herren. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn är skrivna i himmel. O, att vi fick se den skillnaden i Guds folk idag. O, att vi fick se den skillnaden. Ty på det väntar Herren. Han tronar i höghet till dess han kan förbarma sig. Vi suckar och kvider idag mycket i våra församlingar. Undrar, Herre, när ska det komma väckelse? Så fort ni ropar ska jag höra er röst, säger Herren. Men ni måste omvända er och bli stilla. Ty genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Jag tror den dagen närmar sig då vi till sist förstår att vi kämpar en bakvänd kamp om att få läget i vår hand, när det i själva verket handlar om att ge upp. Inte på det sättet att man sätter sig ner resignerat och säger, ja, det kommer aldrig gå det här, det är så svårt. Den norske förkunnaren Edin Lövås påstår med auktoritet att det vanligaste uttrycket i våra församlingar är orden, det är inte lätt. Och jag tror att det ligger en god portion sanning i det. Det är kanske det vi oftast säger. Det är inte lätt. Men Herren vill få lära oss att inte förtrösta på fromhet, att vi inte kan förtrösta på våra böner, att vi inte kan förtrösta på vår andliga auktoritet, att vi inte kan förtrösta på vår lovsång, att vi inte kan förtrösta på våra nådegåvor, att vi inte kan förtrösta på att vi åker på ashram 2 gånger om året, att vi inte kan förtrösta på något annat än på honom själv. Och den förtröstan är en förtröstan bara om livet får lov att se ut som det gör. Och så säger vi, men jag förtröstar på dig ändå. Den vill han ge dig som en gåva, den förtröstan. Nu ska vi be till honom. Herre, du vill lära oss att förtrösta på dig och bara på dig. Du gör anspråk på att få vara Gud, och inga andra gudar ska vi ha jämte dig. Ett ont och fördärvat ting är människohjärtat, läste vi för en stund sedan. Vem kan förstå det? Ja, det är inte lätt. Där har vi det igen, det är inte lätt. Men du vet ju allt, Herre. Vi läste ju också att du utransakar både hjärtan och njurar. Du vet allt. Vi skulle idag vilja få göra ett förtröstansbyte. Med din hjälp, Herre, med din hjälp. Så att vi fick släppa allt det där som vi skulle vilja ha vår trygghet i. Och som vi lite i smyg har ställt upp som maktlösa träfigurer vid sidan av dig. Och så skulle vi vilja be dig att när du löser oss från avguderiet så fördriver du också modlöshetens and. Vi ger oss kraftens, kärlekens och självbesinningens and. Herre, fördjupa ditt omvändelseverk i våra hjärtan. Och vi sträcker oss ut för hela Sveriges kristenhet. Låt oss fatta och förstå vad förtröstan är. Och ge oss en rätt grund för vår förtröstan, vår trygghet, vår frimodighet och vår handlingskraft.